Jeg hedder Hassan Preisler, og om et øjeblik skal jeg mødes med Åsa og Hilde. I denne uge kunne jeg rigtig godt tænke mig at tale med dem om, hvorvidt verden måske kunne være på vej et meget, meget bedre sted hen.
Norsken, svensken og dansken med Hilde Sandvik, Åsa Linderborg og Hassan Preisler.
Hvordan kan en være åndelig nok opprustet når droner stenger ned flyplasser? Det har jeg tenkt på denne uken. Kastrup og Oslo fikk ubedne svevende gjester, eller både Kastrup, Oslo og Norge, som Mette Fredriksen sier her.
Weekenden nu, der har der været droner i Danmark, og der ser ud til, at der har været droner i Oslo og i Norge også.
Små og store hendelser, kanslerte fly, triksing med vannverk, dataangrep på medier, nettbanker, små nålestikk hele tiden. Som å ha en hakkespett sittende på skulderen og hakke konstant. Kan en være beredt på sånt? Hva tror dere også, Hassan?
Hva er en hakkespett?
En hakkespett?
Hakkespett?
Det er en sånn fugl som hakker. Hakk.
En spett, ok.
Ja, som sitter sånn.
Ok.
Og hakker.
Og hvem er hakkespetten i den her lignelse?
Det vet man jo ikke.
Okay.
Det er jo noen som plager, og det kan skje hele tiden. Yeah. Nå er det droner som flyr overalt. Først var det Kastrup, Oslo, Gardermoen, og så var det overalt i hele Danmark.
Ja, altså samtlige lufthavne i Danmark, ikke? Som om vi har så mange lufthavne, men jeg har jo fundet ud af, at vi har faktisk en del, fordi dronerne har nu fløjet over dem alle sammen. Ikke? Mm.
Jeg flög ju till Oslo för att träffa er här om dagen och då hade jag köpt en biljett och sen så var det de här drönartrusslarna. Och då bestämde jag vi oss för att jag skulle köpa en tidigare biljett så att det var större möjlighet att jag skulle komma iväg. Det kostade pengar och det kostade tid som också är pengar därför att jag var tvungen att avbryta mitt arbete på Aftonbladet för att hasta iväg. Det här går ju inte att förbereda riktigt, eller snarare man får vara beredd på att om man ska flyga någonstans nu så kan det vara väldiga problem.
Och det där
tycker jag det där gör mig förbannad.
Nej men alltså, ja, det är det jag tänker, för fly är en ting. Det kan vara vannet ditt som det inte kommer, eller det kan vara SIM-kortet som plötsligt inte verkar. Det kan være kutt i kabler her og der. Altså det er jo alt dette som er denne hybridtrusselen som vi lever under nå. Og det jeg kjente på i denne dronesvermen er at denne type hendelser er det forferdelig vanskelig å være moralsk eller følelsesmessig beredt på. Fordi det er noe helt annet enn sånn, her er det en ytre fiende, her står jeg opp, her er det noe jeg slåss mot. Yeah. Men dette er jo bare, det er denne hakkespetten da, Hassan, som bare sitter
der. Ja, det sier du. Jo, men den må, den, altså, en del af ens moralske forsvarsværk, eller emotionelle forsvarsværk, kommer jo af rutine, ikke? Fordi man reagerer mindre voldsomt på det anden gang, og endnu mindre voldsomt tredje gang, ikke? Og jeg må sige, jeg synes, det er mega irrationelt med de her droneoverflyvninger i danske lufthavn. Altså, med mindre man er i gang med at tage billeder for at forberede en full-scale invasion af Danmark og Oslo eller Norge.
Det er jo ikke det, som er målet her,
så, så synes jeg, det er irrationelt, fordi det her med at opskræmme en befolkning får jo den effekt, som man måske ikke ønsker, og det er, at befolkningen er beredt, ikke? Og når man opskræmmer institutionerne eller militæret, så forbereder militæret sig jo, ikke? Altså, det er nu kommet frem, at Københavns Lufthavn fik tilbudt et droneradarovervågningsanlæg for nogle måneder siden og sagde nej tak. Ikke? Og det anlæg kan jeg garantere for at blive installeret inden for kort tid, og det vil gøre, at man næste gang kan se, hvor dronerne kommer fra og hvor de flyver hen efterfølgende. Ikke?
Jeg tænker, at det ikke alls er irrationelt. Jeg tænker tværtom. Det her er en magtdemonstration fra nogen, hvem det nu er. Vi ved jo ikke end. Om vi skal være källkritiska så måske vi sige, at vi ved ikke end.
Okay, men hvorfor?
Jo, därför att man visar att man kan. Mm. Vi finns här, vi utmanar er. Ni ska inte tro att ni ska vara, att ni kan leva i fred. Vi håller på med er, vi ser er. Och när man skrämmer upp oss, vilket man ju gör, så satsar vi alla våra pengar på försvaret. Och här tror jag att Putin är den största vinnaren, om det nu skulle vara ryska drönare, låt säga att det är det då. Putin och den där sidan älskar ju att vi lägger alla våra pengar på försvaret, för det gör att vi inte har några pengar till några andra reformer. Och då blir folket väldigt, väldigt sinta på sina ledare, och då röstar de på, och stämmer de på de ledare som är mer vänligt inställda till den ryska sidan. Det är i alla fall en tankegång som man absolut kan lägga ut.
Och, ja, det kan man absolut,
och det här är ett sätt att splittra våra befolkningar, nämligen att det enda projektet vi har är militarism.
Men hvis man liksom ser på Putins praxis indtil videre, så har den jo så absolut ikke ført til det, han ønskede. Altså, hans invasion af Ukraine var jo helt sikkert planlagt sådan, at den skulle forløbe smertefrit. Ikke? Hans øvrige politiske aktiviteter i forhold til Europa og USA og verden generelt, har jo ikke på noget tidspunkt stillet ham et bedre sted. Altså, der er jo ikke, altså, Rusland fremstår jo ikke mere styrket i dag, end det gjorde for altså, inden invasionen af Ukraine.
Det kan man kanskje sige, men frågan er, hvilket tidsperspektiv vi skal have.
Derfor, at
det her kriget kan jo Ukraina kan holde på hvor længe som helst. Det kommer at splittre NATO, det kommer at splittre EU, det har jo redan gjort det. Hvem vinner på det? Det er Putin, som vinder på det.
Men altså din lignelse eller din udviklings, dit udviklingsforløb, Åsa, er jo et udviklingsforløb, ikke? Men man kunne jo lige så godt se et anderledes udviklingsforløb, som går på, at de lande, som føler sig truet, investerer stort i mobiliseringen af befolkningen og militæret, deres økonomier, blandt andet ved at stemle sammen omkring et fællesskab, som er tiltagende antirussisk. Ikke? Og det fællesskab kan jo lige så godt få enorme negative konsekvenser for Putin personligt og for staten Rusland. Ikke?
Jeg tænker, at det politiske landskabet har jo sprukket op veldig meget, og vi ser de her nationalkonservative rørelserne, nu som är växer. De har ju en annan bild av Ryssland än vad EU har till exempel. Och det här är någonting som påverkar hela utvecklingen. Jag är helt övertygad om att det finns en kraft i det här som gör att det inte kommer att vara så där enkelt som du tror.
Jeg tror det ikke. Jeg siger bare, at der er forskellige udlægninger af forskellige scenarier.
Og så kan jeg få sige, hvad jeg tænker nu? Ja. Fordi der ligger allerede her i denne samtalen her, så ligger splitt og hersk under. Og det er netop det, vi ser i store deler af verden i øjeblikket, at der er splittelse og der er hersking. Uansett hvem det er som står bak disse dronene, det kan vi ikke vite noen ting om. Så ligger der en underliggende trussel hele veien om at samfunnet når som helst kan snus på hodet. Det du hadde planlagt, Åsa, det må du kaste rundt på. Det jeg har planlagt, må jeg kaste rundt på. Jeg vet ikke mer om jeg kan ha kontakt med de jeg ønsker å ha kontakt med. Jeg er helt avhengig av infrastruktur som fungerer, for eksempel. Alt dette er nå en kjør balanse. Og hvem det nå er som spiller på den kjøre balansen, så øker aggressionen i svarene. Og om det er Hassan som har rett i at vi styrker oss da mot Russland, det kan være. Om Åsa har rett i at vi faktisk også kjenner oss mindre verdt, fordi at alle pengene våre som mennesker skal gå til velferd eller til utviklet land nå går til det militære, så er det en helt annen historie. Men utgangspunktet her er stor uenighet. Og det ser du i valg etter valg etter valg nå i Europa, at det er ikke sånn at folk har sluttet rekkene mot en Putin i Russland, fordi forklaringsmodellene har begynt å endre seg. Och folk tror forskjellige ting.
Ja, och man kan ju bara plocka bort, man behöver inte ens lägga in Ukraina-kriget i det här, utan det är en ideologisk splittring vad gäller de västerländska värderingarna, vilka de nu än är. Men när Putin håller på att prata om det degenererade PK västvärlden, så är det väldigt många som lyssnar på det, alldeles oavsett om han har invaderat Ukraina eller inte, så är det här stämningar som slår an. Så det här är en splittring som pågår på flera olika nivåer. Så jag är inte alls säker på att det är så svart eller vitt. Då tror jag det här har varit löst för länge sedan.
Jag husker samarbetsminister Anders Adelkreutz från Finland som stod i den stora nordiska tv-debatten i fjol. Där både Yle och NRK och SVT och DR sände samman en stor debatt. Och han sa, nu närmar den röda linjen sig. Och jag känner för min egen del att jag inte på något måte berett. Och i vart fall så är jag inte berett för den hissiga stämningen och de hissiga debatterna som det kan följa. Och det som sker runt oss nu, det visar lika mycket sårbarheten både i den infrastrukturen som har runt oss och sårbarheten i tillitssamfunnet generellt. Och där jag vill anbefala folk som är intresserade i att följa med på chipstrafiken rundt Storebelt, for eksempel, for tida. Det er en dataanalytiker som heter Christian Panton, som skriver på Blue Sky. Han har en tjeneste som heter Sketchy Boats. Han kartlegger båter som seiler inn i dansk farvann, seiler under falskt flagg. Og han samler og bearbeider, analyserer og rapporterer om offentlig tilgjengelig informasjon fra åpne kilder. Og bare i det så ser en at det er bevegelser i og rundt våre land som det ikke har vært før. Det burde ha ført til at en i mye større grad tenkte, ok, hva er det jeg vil forsvare, og hva er det jeg slåss for? Uavhengig av det, hvem det er som seiler disse båtene. Flere av de båtene har jo vært låge inne i Storebeltområdet, i de øyeblikkene dronene har vært oppe, uten at jeg kan slå fast at det der de kommer fra. Men et sted sendes de jo fra. Nå ble det helt stilt her.
Jo, men altså, når I er ferdige, så vil jeg rigtig gerne sige noget, men jeg sidder og venter for ikke at afbryde af dig. Ikke? Men I har et fastlåst narrativ her, ikke? Og man kan sige, Putin havde det ønske, så han i hvert fald opnået det. Det er tiltagende blevet svært at præsentere alternativer til hovedfortællingen. Ikke? Og det synes jeg er noget af det, som gør det besværligt, at enten skal Åsa have ret, eller også skal Hassan have ret. Ikke? Det er ikke det, der interesserer mig. Det har det aldrig nogensinde været. Det, der har interesseret mig, er at undersøge forskellige muligheder i det her liv, som kunne udspille sig, for at holde mig selv åben og nysgerrig på de retninger, man ville kunne gå. Ikke? Så jeg synes, at det interessanteste er jo, hvorvidt vi kan fortsætte med at have samtaler, hvor vi udfordrer os selv på det, som vores følelser ofte har dikteret, for eksempel frygten. Ikke? Lige nu er det frygten, vi lader råde, og når vi så mobiliserer os selv i forhold til den frygt, som jo også kan være besnærende at forfølge, ikke? Når vi mobiliserer os selv, så bliver det med sådan nogle meget tydeligt tegnede scenarier af en truende ondskab, som vil udvikle sig på denne her måde, og som i øvrigt er altviden, altfavnende og komplet. Altså som om Putin i sin ufejlbarlige ondskab er en slags figur fra en eller anden serie som Ringenes Herre eller tilsvarende, ikke? Og jeg synes bare, jeg tror det mest sande, der blev sagt her, det var, at det her handler om en magtdemonstration, ikke? Magtdemonstrationer er ikke specielt strategiske nødvendigvis, eller kloge, eller rationelle. Altså, de kan lige så godt opstå af et desperat behov for at vise, at man ikke er på røven, som man måske føler, man er.
Ikke? Men hvor er det, du mener, den store uenigheten her nå? Hva slags narrativ er det, du tenker du har, som er annerledes? Det lurer jeg på.
Jamen, altså, at narrativet er, jeg hører jo lige så mange stemmer, som beskriver med stor tydelighed, for eksempel Alexander Stubb, som jo lige har stået frem og lavet en altså tegnet op, hvilken situation vi står i i dag. Og han siger, at, at NATO, ud over USA's langmodighed, ikke, så er NATO mere samlet, bedre finansieret og mere enigt, end det nogensinde har været, ikke, i praksis. Ikke. Samtidig så ser man lokale befolkninger, som både følelsesmæssigt og teknisk mobiliserer sig til at være klar på et eller andet, der kunne ske. Ikke? Man ser staterne indkøbe kæmpe store våbenarsenaler. Ikke? Det er jo, hvad hedder det, alt sammen tegn på en samling, der foregår. Og så er det rigtigt, at der findes en ydre højrefløj i især nogle lande, også i EU, som ønsker et tættere forhold til Putin. Ikke? Men det er jo marginalt i forhold til den brede stemning, der er derude. Der er ikke nogen, der ønsker et tættere forhold til Putin. Folk er jo godt klar over, at det er en vanvidsperson.
Jeg håller ikke rigtigt med. Altså, det jeg synes er det vigtige her, som du siger, Hassan, det er at det måste finnas andre alternativa, andre vägar end at hamna i det her binära. Og det är ju liksom, det är våran utfordring på något sätt att försöka formulera det där. Jag vet bara inte hur det ser ut just nu. Mm. Därför att dels så har vi en militär situation och dels så har vi en ideologisk situation och de där går i varandra och spricker ibland isär. Och det där är ju väldigt knepigt. Jag håller inte med om att det är marginaliserade rörelser. Orbán sitter på 15:e året nu. Polen har visserligen en hårdare politik mot Ryssland, mycket hårdare, men styrs ju av ideologiskt samma krafter vad gäller allt det andra. Det största partiet snart i Tyskland kan vara AFD. Frankrike kan snart bli Le Pen-land. Vi har redan Italien och så vidare. Det här Nederländerna, alltså det håller på och håller på och håller på. Så jag skulle inte säga att det är marginaliserat.
Men
utan det här är det är ganska kraftiga ideologiska förändringar just nu.
Men liksom Sverigedemokraterna, Dansk Folkeparti, Fremskrittspartiet i Norge, AfD i Tyskland og Le Pen-bevægelsen i Frankrig, så er det jo, der er jo intet af det, som er opstået under eller på grund af Putin. Det handler om
helt andre ting. Nej, men det er vi helt overens om. Jeg har skrevet en bok om det der, så vi er helt overens.
Jo, så det jeg siger, det er, at de partiers fremtræden på det, i den politiske, hvad hedder det, i det, på den politiske scene, handler om noget andet. Ikke? Det handler om nogle befolkningers utilfredshed med noget, de betragter som et regime, der ikke lytter til dem længere.
Jo.
Ikke? Og det kan... Hvad?
Ja. Nej, jag tänker vi pratar runt och förbi varandra här nu.
Jag tror vi inte snackar lite på kryss och tvärs. Och så det jag, det narrativet du drog upp där, Hassan, jag är ju inte uenig med noe av det du sa där.
Inte jag heller.
Alltså jag är helt enig med allt du sa.
Men jag förstår inte att vi ska stoppa med att tala när vi talar förbi hinanden. Jag förstår simpelthen inte principet i det.
Nej, altså, men
det att vi talar förbi hinanden.
Men då vill jag bara förklara en gång till då vad jag menar. De här ideologiska skiftena som du säger är marginella, som jag säger är reella, stora, som är normaliserade, de har hållit på i decennier. De har egentligen börjat i samband med Berlinmurens fall och det fortsätter och det växer. Det är någonting som jag sa tidigare som inte har att göra med invasionen av Ukraina att göra. Men idag så hänger den militära upptrappningen också ihop med det här ideologiska skiftet som hänger ihop med att välfärdsstaterna ser inte ut som de har gjort förut. Man kan inte frikoppla det ena från det andra. Och man kan säga så att allt har att göra med woke. Det är för enkelt. Jag säger att det spelar in, men det är alldeles för enkelt att reducera det till det. Att det här är en fråga om yttrandefrihet och därför de här rörelserna växer. Det är alldeles för enkelt.
Men det tror jag heller inte. Och det är det måske någon som gör. Det vill jag aldrig göra.
Nej.
Du lytter till norsken, svensken och dansken.
I ett par uker har Ungarns president Viktor Orbán härjat med Sverige. Och det hela började med en film.
I videoklippet ses den ungerska ledaren sitta på en felvänd stol med bröstet mot ryggstödet och tala engagerat till åhörare från en scen. Ackompanjerat av ett pianostycke i moll så skickar han en rad kritiska utspel mot Sverige.
Han satt iklädd jeans och pratade om det så kallade kaoset i Sverige. Och han hittade på en siffra också att 284 unga kvinnor är fängslade för mord. Rätt svar är 4 kvinnor. Och då svarade Ulf Kristersson att han vill inte vara del av Viktor Orbans kommande valkampanj. Alltså man kan tycka att det är lite kuriöst att Ungern ger sig på Sverige. Varför gör han det? Alltså att Trump vill ha Grönland, det förstår man. Att Ryssland är intresserad av Svalbard, förstår man. Men varför håller Orbán på med Sverige?
Jamen har Sverige inte hållit på med Orbán tillsvarande?
Jo, jamen, precis. Ja. Vi har ju det. Sverige har ju varit på Ungern väldigt mycket om att de förbjudit Pride och att de inskränker i pressfriheten. Och den här typen av frågor, att de eroderar idén om alla människors lika värde. Och det har ju Sverige varit på Ungern om. Och det där är han ju jättearg. Och han vill ju också visa att Budapest fortfarande ska vara den här transatlantiska hubben för den här nationalkonservativa rörelsen som vi har pratat om nu. Som Ungern har varit i 15 år. Man har ju haft Ungern som ett drömprojekt. Och det han vill fortsätta visa det då, att han är den här ideologiska härföraren. För ekonomiskt så har ju Ungern ingenting att visa upp. Det är ju ett fattigt land fortfarande. Mm. Ungrarna känner sig maktlösa och stukade och vill liksom känna en storhet på det moraliska planet. Och då kommer han där med sina idéer om att homosexuella är pedofiler och sådär. Och det är det Sverige har protesterat mot.
Ja, alltså, vad heter det? Det är ju också, det är ju tragikomik det här, ikke? Alltså, ja, den måde han sitter på är så demonstrativt, ikke? Demonstrativt. Han har vänt stolen om, så han är nødt till att sidde med maximalt spredte ben, ikke? Och sitt skridt direkt upp i publikum, ikke? Och kameraet dermed. Det är, och så uttalar han
jeans.
Sig.
Alltid i jeans,
ikke? Ja, ja. Ja, jeg klædt 100% i jeans, ikke? Og hvad hedder det? Men igen, der er jo, vi leder efter det rationelle. Han ønsker at være en transatlantisk hop for hvad hedder det, konservatismen. Måske ikke. Ja, det er sikkert muligt. Men der er jo også, ligesom der er i så mange andre ting, som handler om magt, ikke? Så er der ekstremt meget irrationelt i det her. For eksempel, at han med hele sit statsapparat og sin pressetjeneste osv. ikke kan komme med et mere troværdigt eksempel fra Sverige. Fordi det ville sagtens kunne lade sig gøre. Han ville jo bare kunne hive op, hvor mange bandemord der har været inden for en årrække, ikke? Og så ville det være lige så kraftfuldt. Så hvorfor skal han tage det her tal, som er så irrationelt og forkert?
Fordi og hive det fra, handler ikke? Om kvinder. Det handler om kvinder, og her viser han to ting. Det ene er at det er kvinnene, de degenererte kvinnene i Sverige, de er ikke bare umoralske, de har brutt det verste budet i Bibelen, nemlig å ta liv.
Men det er vel muslimske kvinner, han mener, ikke? Altså mindreårige muslimske piger, ikke?
Ja, men han sier jo heller ikke det. Han sier kvinner.
Han behøver ikke si det.
Han trenger
ikke si det.
Han sier
det er de kriminelle bander, ja, ja, som systematisk anvender mindreårige, og de kriminelle bander i Sverige blir vel globalt betegnet som innvandrerbander, ikke?
Det er jo helt sant, han trenger ikke si det. Men med å bruke kvinner, og det er jo noe av denne bevegelsens største fare, for min del da, som kvinne, er jo nettopp den synet og den rollen som kvinnene har, og i hvilken grad den blir pekt finger mot. Så der sier han veldig mange ting på en gang, og så er det noe med denne musikken, pianomusikken som spiller, noe som dramatisk piano der på siden, som han har fått med seg. Jeg lurer jo på hvem som har skrevet dette skriptet for han.
Og han har også bildene som han viser, de er fra Frankrike og Spanien, skal vi si også, som kan være neste länder som han hoppar på for øvrigt. Han hadde litt otur at han gikk ut med fel siffra, for det er interessant at det blir litt, jeg tycker at Ulf Kristersson har svaret veldig, veldig bra, Sveriges statsminister, på det här. Men samtidigt är det lite genant att Orbán egentligen bara säger det som tidigare regeringen sa när de satt i opposition mot den socialdemokratiska regeringen. Ja. Och det som Sverigedemokraterna, som ju är väldigt förtjusta i Ungern, fortfarande säger. Så att, och då kan man ju undra, varför får inte Orbán säga det som den svenska borgerligheten har sagt i så många år?
Mm.
Det, ja.
Jeg synes, altså, jeg må indrømme, jeg altså bliver ved med at vende tilbage til det irrationelle, fordi jeg synes, det er så spændende, altså, fordi når mennesker er inde og arbejder omkring magt og magtesløshed, ikke, så er det både at hævngærigheden og demonstrationerne osv., alt det, som egentlig er irrationelt, og som kan føre i helt forskellige, forkerte retninger, ikke? Bliver dominerende. Ikke? Og han opremser jo også, Orbán, 7 eksempler på, at Sverige har blandet sig i internt ungarske anliggender. Ikke? Han bruger den her platform lige nu for at komme tilbage på en ydmygelse, som han oplevede på et tidspunkt, ikke? Hvor han stod svagt og blev trukket gennem sølet. Ikke? Nu har Orbán mulighed for at hævne sig. Hvem vælger han for, som målet for sin hævn? Det er Sverige. Altså, det er da så interessant at studere menneskenaturen på det her plan. Det er jo så banalt og så, så irrationelt.
Jeg tror, at han vet, hvad han gør. Han taler ikke til västvärlden her, utan han taler til de her högernationalistiska krafterna som han vil være en frontfigur for. For han vil det her rationellt.
Ja, præcis. Makt.
Ja. Og la dere merke til i denne lange ceremonien, Charlie Kirk-ceremonien i USA, som ble sendt i Norge, så ble den sett i sin helhet, både på NRK og TV2. Erica Kirk, hans enke, sa veldig vakkert.
That man, I forgive him.
Jeg tilgir drapsmannen. Det ville Charlie ha gjort, det ville Jesus ha gjort. Og så kommer altså Donald Trump opp på scenen etterpå, så sier han, det ville Charlie Kirk ha gjort, det ville jeg aldri gjøre. Jeg tilgir ikke mine fiender. Jeg vil de alt vondt.
Og det var et meget rørende øjeblik, hun stod for til den ceremoni der. Jeg var i chok. Jeg troede, at hun kommer til at gå så hårdt til værks nu. Ikke? Og så talte hun om forsoning og forbrødring.
Og så kom Trump sagde det, som han trodde, at hun skulle sige.
Ja, og det er jo netop det, at det er veldig mye av diskursen, for å bruke et sånt vanskelig ord i øyeblikket, som handler om ekstremt basale krefter, som for eksempel hevn. Det samfunnet som Norden har bygd opp i løpet av noen 100 år, du kan si vi kommer fra vikingtid, når der var hevnen stod hevnen sterkt. Men i det moderne Norden så har konsensus, og det at vi kan snakke sammen, også på tvers, vært en av de viktigste drivkreftene.
Det er jeg fuldstændig enig i. Og samtidig vil jeg sige, at jeg også oplever, at der skete en degenerering inden for det, du nævner her, Hilde, at det faktisk blev sådan, at hævnen ramte dig, hvis du formulerer dig op imod konsensus for alvor. Ikke? Hvis du indtog et standpunkt, som var på kant med konsensus, så ville du komme galt afsted. Men jo slet ikke på den måde, som vikingerne udøvede magten, og heller ikke på den måde, Trump gør det, men på andre meget sofistikerede og hårdt rammende måder.
Som vi skal snakke åpent og om å gjøre et stort oppgjør med, i alle fall mitt poeng.
Hiss og diss.
La oss ta en hiss og diss her nå. Er det noe vi har vært glad for den siste uken? Åsa, har du lyst til å begynne?
Ja, veckans hiss, det är bokmässa i Göteborg den här helgen och jag vill tipsa om en bok som jag tycker väldigt mycket om. Det är Fredrik Lindströms diktsamling. Fredrik Lindström är i Sverige mest känd som programledare för På spåret. Han har skrivit en diktsamling som heter Hoppas hoppas. Och den är för dem som tror att poesi är svårt och tråkigt. Omöjligt, det är det inte alls. Poesi kan vara roligt, underfundigt, vemodigt, tankeväckande och alldeles underbart när Fredrik Lindström håller i pennan. Hoppas, hoppas heter den. Och veckans diss. Den går till att Sverige inte når upp till något av EUs klimatmål år 2030, visar en ny rapport. Sverige som har varit i framkant i klimatfrågan har halkat rejält efter här. Och regeringen la den här veckan fram en rekordstor budget för reformer. Där man fjäskar för alla som har arbete i alla fall. Men inte för världens framtid, det vill säga klimatet. Bu, säger jag. Du då, Hassan?
Min uges his går til Mette Frederiksen, som har været i Grønland, og sige undskyld, kære kvinder, kære familier og kære Grønland. I dag er der kun én rigtig ting at sige: undskyld. Jeg har måske tidligere været lidt forbeholden i forhold til de her undskyldninger, men da jeg så Mette Frederiksen holde den her tale, og så især de mennesker, der har været ofre for nogle af noget af den praksis, man har bedrevet i Grønland, så deres reaktion, så blev jeg meget påvirket og tænkte, det her er det helt rigtige at gøre. Og det skulle man have gjort noget før. Min uges dis går til en ny stofepidemi, som hærger i Finland. Et stof, der bliver kaldt flakka, eller i virkeligheden alfa PVP, har sat gang i en stof epidemi, altså. Det er et meget billigt zombie-drug og ekstremt farligt. Og Finland råber nu alarm, og det synes jeg bare, vi skal være opmærksom på, fordi der er en sandsynlighed for, at det breder sig mod syd og vest i en fart. Og du, Hilde?
Denne uken så har jeg lyst til å sende min hiss til kronprinsesse Mette Marit, som står i mange stormer i øyeblikket. Hun har lungefibrose, som er en ganske alvorlig sykdom, som gjør at lungene stivner. Og likevel så har hun nå vært med på tur rundt i Norge og står og taler, og der er egentlig en litt så rørende øyeblikk når hun holder en tale og sier beklage at jeg må puste sånn. Men diss, ja, mulig var det en inkurie, i alle fall har kulturminister Lubna Jaffri beklaget, men da kulturdepartementet nylig streamet fremleggelsen av ytringsfrihetsstrategi, helt ny ytringsfrihetsstrategi, holdt forfatter Erle Marie Sørheim et foredrag der hun viste fram karikaturer. Alle ble vist på streamen ifra foredraget, bortsett fra en karikatur, og dere kan tenke dere hvilken. Det var selvfølgelig Mohammed-karikaturen, og jeg kan også tipse om at denne uken her så kommer Odd Isungsets bok og gjennomgang av karikaturstriden, som jeg skal kaste meg over.
Hiss og diss.
Den danske TV-komikeren Jonathan Spang har vært min komihelt i Norden. Han var skarp, uredd, absurd og først og fremst ekstremt morsom. Og tirsdag kveld så kom det en sjokkbeskjed, for han er tatt av luften fra DR for seksuelt forhold han hadde til en 15-åring da han var 31 år og teatersjef. Hun har fortalt en detaljert og voldelig historie som han sier han ikke kjenner seg igjen i. Men en kan lese ut fra en post på Instagram at han skriver at han med skam har erkjent at han ikke har oppført seg ordentlig, og nå skal han få hjelp. Men jeg er sjokkert, for han var liksom også den som en kunne lene seg på for å forstå politisk korrekte svensker, eller Lars Løkkefond og umoral her og der. Hva med dere?
Jag vet inte vem Jonathan Spang är, ska jag säga. I Sverige är han okänd. Men jag förstår din sorg, eller man ska säga, när någon som du har litat på och stolet på visar sig ha gjort någonting som inte är så bra. Man tar det personligt.
Ja, och ännu mer personligt. Han har ett program då som heter Tätt på sanningen, kan ni se, som jag alltid har tänkt är det morsomste vi har att bjuda på här i Norden. Av den type konsepter og sånn slags, ja, han var vel kanskje en slags late night show i Danmark. Ja.
Men skal jeg si, det er jo 16 år siden vel som det her, ja. Som man hadde den her, det her forholdet med den her 15-åringen som nu anklager honom for övergrepp. Vi har ju sett det her i mitorörelsen apropå revolutioner så många gånger. Frågan är, hur ska vi göra med någon som... Och han har ju erkänt det här också. Han säger ju inte att det här har inte hänt, utan han ber om ursäkt. Hur ska vi göra med någon som har haft ett illa beteende för så länge sedan? Är det tillräckligt för att han inte ska få vara kvar i sin profession nu? Och sådär. Det är ju, finns ju inga tydliga regler i det här, men han verkar ju uppriktigt, vad jag förstår... ångerfull och att han har fattat något här.
Han säger ju egentligen också att han har haft flera förhållanden, att han vet, han erkänner att han har ett problematiskt förhållande till omvärlden. Alltså virker det som att han säger.
Ja, vi pratade ju här om dagen om
problematiska relationer till kvinnor, ikke?
Ja.
Ja.
Vi pratade ju här om dagen om den här boken som slog ner som en bomb i Sverige med Christopher Wolter och Julia Duvenius, det här skådespelarparet, där han, Christopher Wolter, pratade om sitt sexmissbruk.
Ja.
Det var också 16 år sedan, men man pratar om det som att det är någonting som pågår just nu, eller ganska nyss.
Det synes jeg er en relevant pointe, men altså, der er også folk derude, der nu siger, fordi dette, Hilde, er blevet brugt af rigtig mange mennesker, ikke alene som et comedy show på linje med Late Night, men som et sted, hvor man hentede sin nyhedsvinkel på de mest, på de største historier i tiden. Ikke?
Mm.
Og der er så folk, der siger derude, at han kom for tæt på sandheden, og derfor måtte han fælles. Ikke?
Mm.
Det er konspiratorisk, synes jeg, det lyder som. Mm. Men altså, det siger jo noget om omfanget af det her, og de positioner, man er villig til at indtage, ikke? Når man ligesom skal diskutere det. Jeg har jo det her element, som jeg altid synes er det mest interessante i forhold til enkelte individers adfærd, hvor voldsom den end har været, og det er, hvor meget var institutionerne involveret? Hvad vidste de? Ikke?
Mm.
Og nu var han ikke på Danmarks Radio på det tidspunkt, hvor denne her sag angiveligt udspillede sig. Han var på Nørrebro Teater som direktør. Ikke? Men Danmarks Radio bliver konfronteret med en lang række spørgsmål fra Danmarks Radios egen kulturkorrespondent, ikke? Som går på, hvornår fyringen blev besluttet. Altså, var det før eller efter Berlingske henvendte sig med denne her historie? Fordi det var faktisk dengang meget unge kvinde, som kontaktede Danmarks Radio. Fik det Danmarks Radio til at reagere, eller var det den potentielle mediehistorie? Hvilke beviser har de ligesom anvendt for at træffe den her beslutning? Har Danmarks Radio politianmeldt ham, da kvinden rejste de her beskyldninger? Har Danmarks Radio sagt til kvinden, at hun bør anmelde ham til politiet? Og så videre, og så videre. Der er, og så er der en masse specifikke datoer, som Danmarks Radio heller ikke vil gå ind i. Ikke? Og alt det her er for mig virkelig vigtigt, fordi jeg synes, at voldsom grænseoverskridende og krænkende, utilgivelig adfærd fra individer under den beskyttende paraply af institutioner bør adresseres. Mm. Ikke? Og jeg siger ikke, at Danmarks Radio har beskyttet ham, men det er da, vigtigt at få diskuteret.
Absolut, men jeg må jo også indrømme, at hvad er det med mægtige mænd og 15-åringer? Altså, i løbet af ganske kort tid, sidste år så var det skuespiller og musiker Martin Brygman i Danmark, som blev beskyldt for grænseoverskridende adfærd. Mike Fonseca, hans 15-årige kæreste, for ikke at snakke om utenriksminister Jeppe Kofod, som gik til sengs med en 15-årig jente på en fest i et politisk parti. Altså, hvad er dette? Og jeg klarer ikke at se for mig denne situation, at du som godt voksen, over 30 år gammel person, vil se på en 15-åring og tænke, wow, sexy. Altså, jeg forstår det ikke.
Som kvinna gör man ju inte det i alla fall. Nej. Ser en 15-årig man och tänker mums filibabba.
Men 15-åringar, och i Danmark så är ju 15 år den sexuella lavalder. I Norge är det 16.
I Sverige är det 15 också.
Alltså det är barn. En teaterchef som tänker, wow, det är en 15-åring som har lust att möta mig. Jag inviterar dig med hem. Och så sitter vi i soffan och så ser vi på film sammen. Jag förstår det inte. Det er jo grooming. Ja. Altså, hvad tænker du altså? Og hvis du ser væk fra det til Jonathan Spang, eller at det var Jeppe Kofot, eller hvem det måtte være. Altså, ser man på 15-åringer som en voksen mand, ser man på 15-åringer på den måten? Jamen, nu kan altså, du snakke på vegne af alle mænd.
Nej, men jeg kan jo snakke på vegne af mig selv. Ikke? Altså, jeg... Det er de øjeblikke, nu er jeg mere ærlig, end jeg har lyst til at være, ikke? Men de øjeblikke, hvor det er sket for mig, ikke? Mm. At jeg har set en 15-årig, som var udviklet. Ikke?
Mm.
Åh, hvor er det forfærdeligt at sige det her. Mm. Og det er sket for mig, at jeg tænkte, ej, hvor hun ligger hende der. Så har jeg ligesom grebet mig selv i det, og samtidig med, at jeg har været tiltrukket, har jeg følt en enorm frastødelse af min egen tiltrækning. Ikke?
Ja.
Og det er, hvad hedder det, det er et nærmest hysterisk indre paradoks, når det sker, ikke? Og virkelig ubehageligt. Ikke? Men jeg vil sige, altså det der jo er fælles for de fire mænd, du opsummerede, det var, at de på det tidspunkt, hvor det udspillede sig, havde meget stor magt. Ikke?
Mm.
Og jeg har ofte tænkt, at modpolen til menneskelighed ikke er umenneskelighed, som man vil ty til, helt banalt, ikke? Men at modpolen til menneskelighed er magt. Ikke?
Mm.
Fordi magten gør det mest vanvittige ved os. Altså, og det er ikke for at undskylde nogen som helst adfærd. Det er bare ofte, at det her sker, når man får magten, og man vil teste, hvor meget, hvor bred den magt, hvor bred og dyb den magt kan være for en selv. Ikke? Altså, kan man være så magtfuld, at man kan begå ting, som er på grænsen af det tilladelige, på grænsen af det lovlige endda, ikke? Og ikke blive ramt, fordi ens magt er komplet. Ikke? Jeg kan forestille mig, at det er sådan noget, ikke? Og jeg kunne forestille mig, at jeg selv, hvis jeg havde haft sådan nogle positioner, ville have bevæget mig i det grænseland der. Jeg kan forestille mig det. Jeg kan frygte, at min adfærd ville have været vanvittig. Ikke?
Vi har pratet om det förut, men for våra nykomna lyssnare kan man ju säga att vi har ju, Hilde och jag, varit lite förvånade över att det är så grova fall i Danmark hela tiden. Alltså MeToo kom sist av alla länder i Norden till Danmark. Men de fall som har kommit fram och som fortfarande kommer fram, de är ju grövre än de har varit alltså, sammantaget än i Norge och Sverige. Så lite har det väl kanske att göra med en danskarna har en lite annan syn på män och kvinnor än vad vi har, kanske.
Alltså Danmark udlevede ju verkligen frigörelsen av det sexuella i 70-talet, ikke?
Både med Sverige också.
Både med hippiebevægelsen och kommersiellt via den porno, som först av alla steder i världen blev frigivet i Danmark, ikke? Och det där har så absolut haft konsekvenser for vores fornemmelse af ordentlighed. Ikke? Mm. Det er jeg helt sikker på. Både den frigjorte hippie-sex og den kommercielt frigjorte porno-sex. Ikke? Mm.
Jeg tror, at skillnaden er, for Sverige var jo kendt som den svenske synden, pratar man om. Det var en av våra största exportvaror faktisk. Jeg tror, at skillnaden er, at i Sverige så fik vi en väldigt stark feministisk rörelse som liksom blev en överstatlig ideologi til slut, vilket Danmark inte har haft. Danska pionjärerna, feministerna, de nordiska pionjärerna som feminister, de fanns ju i Danmark. Men de klättrade inte in i institutionerna, utan de stannade där, medan det i Sverige och delvis i Norge blev mer på akademisk nivå och mer in i institutionerna, myndigheterna, utbildningsväsendet och sådär. Det är mycket som har hänt sedan 70-talet. Men ja, vi får väl hoppas att jag gör i alla fall det, att Jonathan Spang kan komma tillbaka i alla fall. För att annars förlorar ju Danmark en viktig figur, vad jag förstår.
Men det är så intressant du säger, Åsa. Jag menar ju att alla ska kunna komma tillbaka.
Ja, precis.
Men jag vet ju att det vill vara vanskligt för min del att se Jonathan Spang utan att tänka att han ser på en 15-åring på den måten.
Ja, fast det var 16 år sedan.
Ja,
jag vet det, jag vet det. Men jag vet det. Och jag är helt säker på att det kan ske, och jag hoppas att han kommer tillbaka, för han är den bästa vi har i Norden. Och den modigste på många måter. Jag bara syns det är så. Jag blir så skuffad.
Men om vi tar min favorit Louis C.K. som ju den amerikanska komikern, tycker jag, världens roligaste människa. som apropå inte var politiskt korrekt. Han åkte ju dit för att han för flera år sedan då hade onanerat inför kvinnor i grupp och sådär. Får han komma tillbaka? Och då var det så, nej, vi har inte förlåtit honom och så. Som om han hade onanerat inför hela världens, alla världens kvinnor. Han är tillbaka, men han är inte lika morsom längre. Han är inte lika rolig. Därför att han kan inte skämta på samma sätt som han har gjort förut. Därför att han är stukad. Och det är så sorgligt.
Ja.
Yeah.
För det är så många ting som man inte kan se längre.
Alltså, jag såg han bland annat adressera det här, det her, der var sket, ikke? Louis C.K., altså hvor han taler om, at han spørger ligesom sit publikum, hvor mange der kender til deres fetischer, ikke? Og publikum har vel en generel fornemmelse af, at deres fetishes er private, ikke? Og så siger han, men min fetish, altså at onanere foran andre mennesker, den kender alle. Altså hele verden ved, at jeg elsker at onanere foran andre mennesker. Ikke? Det, altså det der øjeblik, hvor han ligesom illustrerer, at han ikke længere har nogen hemmelig fetish, ikke? Det er altså ret morsomt.
Det er vigtigt.
Du hører norsken, svensken og dansken.
Kristdemokraternes leder Ebba Busch har sett enden er nær, og den er kledd i dongeri. Og da er det ikke Ungarns president Viktor Orbán hun snakker om, men svenske riksdagspolitikere. Tidens forfall og begynnelse på slutten, sier hun.
Jeans kan vi vel ha hjemme? Jeg elsker å ha skrotkleder. Altså, jeg ser ut som en jeg ser ut som hej, kom og hjelp meg hjemme. Og det her prydelige jeans, hva er det? Det er början på et sluttende plan. Så skal det ikke være.
Og hva er det som er opphavet til denne jeremiaden, som det heter i Bibelen? Jo, men det... riksdagen har förtydligat kleskoden som gäller för politiker.
Hilde, du har gått på det där.
Ja,
yes. Alltså Ebba Busch, hon skämtar ju. Hon gör ju
Nej, men du så sent saken.
Ja, men alltså jo. Det var jag som gjorde er uppmärksamma på att svenska talmannen alltså Andreas Norlén har sagt att det är okej att ha prydliga jeans i kammaren under debatt. Och då gick Ebba Busch ut och var ironisk. Och det här, folk har inte fattat att hon har skämtat, utan man har trott att hon menar att syndafloden är
nära. Men änden är när.
Ja, det är svårt för politiker att visa humor faktiskt, men här gjorde hon ju det. Jag tycker det är intressant, jag skulle vilja veta... Om ni har dresskod i era parlament för första och för andra, ser era kvinnliga politiker ut som de svenska? Alla i Sverige är iklädda kostym med höga klackar. Eller kostym.
Alltså jackesätt.
Eller jackesätt med kjol.
Ja.
Med höga klackar. Alla ser exakt likadana ut. Utom Ebba Busch då, som ofta kan sticka av med en chic klänning. Men det som de är klädda i uniform, vilket för min ökar min skepsis till politiker tyvärr, för jag vill ju tänka högt om dem, men att de inte vågar visa personlighet och självständighet och egen lyskraft. Vad tänker ni?
Alltså, vi har inte dresscode i parlamentet i Danmark, men det är några oformulerade regler. Alltså, man ska undgå provokerande beklædning og stærke politiske udsagn på sit tøj, ikke? Men de sager, der har været oppe i Danmark, er få, men altså, ja, for eksempel så er Dansk Folkepartis fiskeriordfører, han gik altid med træsko i Folketinget, hvilket blev kommenteret, ikke? Og under en hedebølge var der to mænd, som for 40 år siden smed jakke og slips, og de måtte ikke gå på talerstolen. Vi har også haft en ung kvinde, som gik med hotpants i salen, ikke? Hvilket også blev adresseret.
Nå, det får man ikke gøre i Sverige.
Nej. Og så er det jo især det der med politiske statements på t-shirten. Altså, Pernille Skipper fra Enhedslisten havde en t-shirt på, som støttede den amerikanske præsidentkandidat Bernie Sanders og så videre, ikke? Men altså... det er meget længe siden, der ligesom har været nogen indgriben i forhold til dresscode.
Palestina-skjold får man ikke have i kammeren heller i Sverige. Hvor er det i Norge da?
Nej, men det är ju en samma grej. Och det är ju en väldigt gammal historia då Jörgen Kosmos var försvarsminister stilte upp ett bilde i en kvit gulaktig sydendress på en internationell samling med försvarsministrar, medan resten stod i mörka dresser självklart. Och så jag så kan alltså allt mimer Kristiansson rött politikern går med upp på talarstolen blir säkert påtalt på ett eller annat vis.
Men är det lysekofta?
Ja, det är forskjellige ting. På Island så har det varit ett exempel med nettopp det med strikkegenser, grønn strikkegenser ifra presidenten, som skapte furore for noen år siden. Men jeg leste en artikel av skredder og designer Andreas Fet, som gikk inn i den debatten for noen år siden. Og så skriver han, dessverre blir debatter som handler om bekledning ofte lettbent og fjasete. Norske politikere tror at klær bare er en nødvendighet for å dekke seg til, eller en morsomhet noen velger å leke seg med. Klær blir sett på som uviktig og irrelevant, skriver denne Fet. Og så viser han til en forskningsartikkel, stor forskningsartikkel fra 2015, som viser at vår evne til å tenke og ta beslutninger forbedres når vi er formelt antrukket. Så hvis du tar på deg en dress og har på slipset, eller tar på deg en, ja, det en, et drakkesett, hva er det? Draktsett? Nei, hva var det? Jakkesett, unnskyld.
Jakkesett.
Hvis du tar på deg jakkesett, så blir du bedre til å ta en beslutning. Og jeg tror det ligger noen ting i dette. Jeg kjente når jeg leste den artikkelen til Fet, så tenkte jeg kanskje jeg skal bare ta det konservative standpunktet her. Om at det, den bekledningen du har forteller noe om oss til omverden. Og det sier noen ting om ja, hvordan den blir sett på, selvfølgelig. Og så tenkte jeg også på at det handler ikke om klasse og penger. For jeg vokste opp med i et ganske, holdt på å si, fattigslig hjem, med foreldre som kom fra ikke noe særlig rikekår, og noe av det de var opptatt av var jo nettopp å gå med rene og pene og skikkelige klær. Så det er jo ikke sånn at det er liksom overklassen som går i slips og dress og ikke andre.
Nei, altså, for min pappa var det veldig viktig å vise at man kan reglene, så å si. Når han fikk løn, då satt han på sig sin kostym.
Nettopp.
Och så gick han till mataffären som vanligt. Ja, det är viktigt att kunna känna sig fin.
Men denne Fet han skriver också, sist men inte minst, strømper till knä, slik att ingen bare lägger kommer till syne. Vi är trots allt inte på stranden.
Norsken, svensken och dansken.
Der er noen sangere, Josef og Sira Jovino, som nå bryter tausheten rundt de digitale krenkelser. Hvem er de?
Josef og Sira Jovino har skrevet den her sang for at bryde tausheden omkring digitale krenkelser, og det kommer på baggrund af en undersøgelse, som Red Barnet har lavet, som viser, at næsten 3 ud af 4 børn og unge mellem 9 og 17 har oplevet en digital krænkelse, eller noget andet meget ubehageligt online. Ikke? Og det er så det, de ligesom forsøger at adressere med sangen Vi ved, som skal være ærlige ord og beroligende toner. Ikke?
Og den skal man gå ud på i dag, og man trænger nogle ærlige og beroligende toner.
En alternativ vuggevise, hvor man afslutter dagen med håb. Ja.
Vi vet, heter denne sangen.
Slukker telefon, notifikationer. Vender mig i seng, det har jeg ikke brug for. Føler jeg stå stille med mit rute snor. Kan ikke se en mening med det, men jeg ved. Glem hvad de siger på Sony. Det har jeg ikke mødt dig før. Spar på din energi og husk dem, der er der for dig. Ikke hold dine følelser ind. Lad tårne falde ned på kind. Der er altid noget håb at finde. Håber du ved, for jeg ved.
Solen skinner os igen i morgen. Skoven den er grøn igen hvert år.
Når stjernerne de altid lyser klart, så jeg ved jeg får det bedre.
Produsent har vært Eskil Paus, tekniker Hans Christian Heide, takk til svenske Åsa Linderborg, danske Assam Preisler, og jeg er norsken Hilde Sandvik. Norsken, svensken og dansken er produsert av Hilde Sandvik AS i samarbeid med både og for NRK, SR, Yle og DR. Eksekutiv produsent er Ole-Jan Larsen, og redaktør er Jostein Olseng. Og husk, du kan høre ukens episode alt på lørdag som podcast i SR Play, DR Lyd, Yle Arenan og NRK Radio. Klippene i sendingen er fra DR, NRK og SR.